Välkommen till Sagobubblan. Nu är det fredag igen och det är dags för ett nytt avsnitt i Konstantias rike. Minns du vad som hände förra veckan? Det var dags för den stora festen, stjärnans afton. Och våra vänner Esmeralda, Elva och Timor hade tillsammans med drottning Aurora och betjänten Josef äntligen hittat den mycket värdefulla diamanten, vinterns stjärna. När vi nu möter Esmeralda, Elva och Timor är festen på slottet Konstantia redan i full gång. Ingen av dem kan ana att något hotfullt närmar sig. Drakryttaren, del 1. De festliga tonerna från sång, flöjt och fiol gengöd det stora slottet. Och det blandades med skrattet och sorlet från hundratals glada gäster. Ur en stor fontän kunde man hämta knallröd kolsyrad kanelsaft. Från stora gyllene fat serverades ljusgula solskensbullar. Här fanns också söt risgrynsgröt att ta för sig av. Och drivor med ljuvliga kryddpannkakor som serverades med silversjösylt och vispad grädde. Det var inte bara människor inbjudna, utan också andra varelser som levde i Konstantias rike, såsom ängsvännerna och dagfolket. Även jätten Storm hade fått en inbjudan. Lycklig och rosig om kinderna satt han nu i en enorm tron och smaskade i sig risgrynsgröt som Timors mormor Astrid hällde ner i hans mun från stora hinkar. I mitten av festsalen, på toppen av en hög piedestal, spred sig det regnbågsgnistrande ljuset från vinterns stjärna. Den värdefulla diamant som gjorde att alla invånare i Konstantias rike och de omkringliggande länderna, tredje solens rike och sjätte solens rike, kunde känna glädje, kärlek och omtanke. Elvas gammelfarfar Bertil och Timors morfar Kalle hade traditionsenligt dragit igång årets ringdans. Och nu får ett hundratals barn och vuxna fram i ett långt, långt ringlande led genom slottet. Upp för trappor rusade de fram, in genom slottets många, långa hallar, förbi det stora slottsköket, in i biblioteket, vidare upp för trapporna i det nordöstra tornet och ner igen genom det sydvästra tornet för att fortsätta in genom balsalen där nya gäster anslöt sig till ringleken. Snabbare och snabbare for de fram. Esmeralda, Timor och Elva skrek av skratt. De var genomsvettiga och deras festkläder skrynkliga av allt bus. Men det gjorde inget. För den här kvällen var det fest, kalas och lekar som gällde. Timors far Pascal, drottning Aurora, kung Konstantia och Elvas mor Alicia hjälpte köksfrun att bära fram nybakade solskensbullar och fylla på fontänen med mer kanelsaft. De skrattade och småpratade om alla äventyr som deras barn hade varit med om det senaste året. Ibland kunde de knappt förstå hur barnen hade klarat sig genom alla de svårigheter de stött på. Det ingen av gästerna kunde ana denna festglada kväll var att rikets mer ljusskygga varelser var på väg till slottet. Från Drakbergen närmade sig de ruskiga draktrollen på sina trollhästar och från Suckarnas skog traskade busktrollen fram mot slottsparken. Och inne i en garderob som låg i anslutning till festsalen hade mörkrets pakt samlats. Men det var trångt, mörkt och varmt i den lilla garderoben. Och medan festen pågick på andra sidan väggen hade svartmagiken Evil, drak- och busktrollens härskarinna Korpa och häxan Evol fått vänta lydigt i flera timmar på order från trollkaren Grin. Själv hade Grin under tiden gjort allt för att trolla sig tillbaka från korp till trollkar. Men det var förgäves. Hur han än försökte lyckades han inte. Nu satt han med nedfällda vingar i ett av garderobens hörn och tjurade.
Men aj!
skrek svartmagiken Evil plötsligt och knuffade till drak- och busktrollens härskarinna Korpa. Ja men sluta knuffas då, Evil! Röt Korpa tillbaka och drog tag i Evils långa näsa. Min fot! Gapade häxan Evil. Du trampade på min fot, dumma, dumma Korpa! Hon rev tag i Korpas hår och drog ner henne på golvet. Ja, snart låg de alla tre i en hög och slogs och brottades för fullt. Grin slutade tjura och fällde ut sina svarta korpvingar. Era pappskallar, sluta! Väste han. Ni kommer att avslöja oss om ni fortsätter att bete er sådär. Rufsiga i håren med rivmärken i ansiktena hoppade Korpa, Evil och Evil upp i givakt. De skämdes lite grann inför Grin. Men det var det värt. På något sätt gillade de att brottas. Hade inte Grin varit där hade brottningsmatchen fortsatt i många timmar till. Lyssna nu mycket noga, kraxade Grin. Om mindre än en halvtimme är slottsgården översållad med draktroll och busktroll. Vi ska då ha hunnit lägga beslag på diamanten. Och då är kvällen vår. Och vår fest kan börja. Han la sitt korphuvud på sned och kraxade sitt hemska skratt. Så här gör vi, fortsatte han. Hustande och skrattande for Esmeralda, Timor och Elva och några av ängsvännerna in i den stora festsalen. Det värkte i deras fötter och de var torra i munnarna av törst. Ringleken var över för detta år och nu var det dags att njuta av alla godsaker. De hade just tagit för sig av kanelsaft när slottsuret slog 11 tunga slag. I nästa sekund gick en kraftig vind genom festsalen. Varenda ett av de hundratals stearinljus som brann i ljusstakar, lyktor, kandelabrar och ljuskronor på slottet dog ut. Ett kolsvart mörker la sig över Constantias slott. Kung Constantias mjuka, kraftfulla röst hördes över balsalen. Lugn, bara lugn, mina vänner. Snart är ljusen åter tända. Sakta tändes ett efter ett av ljusen på slottet. Och snart brann ljusstakar, kandelabrar, kristallkronor och facklor igen. Då hördes ett gällt skrik. Det var Elvas mor, Alicia. Hon var nämligen den som först hade upptäckt det hemska som hade hänt. I sin lila sidenklänning pekade hon vit i ansiktet på pedestalen. Vinterns stjärna, sa hon andlöst. Den är borta. Slut på del 1. Del 2. Feststämningen var som bortblåst och utifrån slottsgården trängde jubelrop och elaka skratt in. Timor, Elva och Esmeralda såg på varandra och rusade fram till raden av fönster på bortre väggen i festsalen. Där utanför i snön hånflinade och skrattade mörkrets pakt och hundratals busk- och draktroll. Och i Grins näbb gnistrade den stora diamanten. Jaha, då var det dags igen, suckade Esmeralda. Att de aldrig lär sig, sa Elva. Timor instämde nickande. Det är ju faktiskt stjärnans afton. Kan de inte ens låta oss få ha vår stora högtid i fred? Mina vakter! Röt kung Constantia. Ett 50-tal av slottsvakterna dök genast upp vid hans sida. Kom, sa kungen och pekade mot slottsporten. Låt oss ta tillbaka vår diamant och få detta överstökat. Esmeralda, Timor och Elva följde efter Constantia och hans vakter ut på slottsgården. Det var mörkt och kyligt där ute och stanken från draktrollen var värre än någonsin. Constantia skulle just ta till orda när märkliga ljud dånade över slottet. Det tycktes komma närmare och närmare. Folket som samlas på gården såg upp mot den mörka himlen. Snart ljöd förtvivlade skrik över folksamlingen när de upptäckte en enorm svart drake med blodröda ögon som kom flygande mot dem i månens blekblå sken. Alla på slottsgården blev rädda. Draktroll som busktroll. Daggfolk som ängsvänner. Bönder som stadsbor, barn som vuxna. Men räddast av dem alla blev mörkrets pakt och trollkaren Grin. För de förstod genast vad draken var ute efter. Vinterns stjärna, som fortfarande vilade i Grins näbb. När draken närmade sig slottsgården upptäckte Timor att någon satt på hennes rygg. Det sitter någon där, sa han och pekade mot draken, samtidigt som han drog i sin far Pascals arm. Vem är det? Men Pascal bara skakade på huvudet. Jag vet inte, min son. Pascal var lika förvirrad som alla andra på slottsgården. Det var många hundra år sedan man slutade tro på drakar. Och att det fanns ett folkslag som behärskade dem kändes ännu mer osannolikt. Men ändå kom där en drake flygandes med en gestalt på ryggen. Draken landade bredvid Grin och en svartklädd pojke med kritvitt hår och isblå ögon klev av den elakt grinande draken. Pojken hade en brinnande fackla i sin hand och såg på kungen, drottningen och Grin. Jag är prins Kas av Kaserna och jag kommer från den svarta solens rike, sa han och gick rakryggad fram till Grin. Jag är här för att ta tillbaka vinterns stjärna som min anfader Katsari hittade i våra berg för många tusen år sedan. Den tillhör mig och mitt rike och ingen annan. Prins Kas slet diamanten ur Grins näbb och satte sig upp på drakens rygg igen. Farväl, sa han och nickade mot dem. Sen fällde draken ut sina svarta, flera meter breda vingar, sprutade eldslågor ur sin käft och flög bort över den mörka natthimlen. Mörkrets pakt stampade med fötterna i backen och slet sina hår. De hade besegrats igen, och denna gång av en drake och en prins som de aldrig ens hört talas om. Tillsammans med Busk och draktrollen gav de sig iväg tillbaka till Suckarnas skog med ögonen fulla av tårar och skrikande av ilska. Även de tidigare så glada gästerna började muttra och sura. Till och med kungen och drottningen blev tjuriga. Nej, jag går och drar något gammalt över mig, sa Aurora, och med fötterna släpande efter sig och med tom blick gick hon bort mot slottsporten. Constantia suckade instämmande. Ja, det är lika bra att vi ger upp. Det är ingen idé att fortsätta kämpa längre. Timor och Elva stirrade på varandra. Aldrig hade de hört kungen och drottningen prata så negativt. Men Esmeralda förstod genast vad som var på gång. Hon högg tag i sina vänner och såg dem i ögonen. I handen höll hon den lilla flaskan med eldsrot som alltid hängde runt hennes hals. Ta fram era flaskor och drick eldsroten nu! Det är bråttom! Elva och Timor gjorde som hon sa. Men varför är det så bråttom? Väste Timor när han svalt de sista dropparna. Minns du inte vad Aurora berättade om diamanten när vi var på väg ner i skattkammaren? Svarade Esmeralda. Ja, det där med att den styr våra känslor och så, frågade Timor. Ja, exakt. Kolla vad som händer med alla här på slottsgården som inte har eldsrot i sig. De blir ledsna, sura och de ger upp. De tre vännerna såg sig om. Överallt hörde de annars så glada och positiva invånarna av Constantias rike muttra tråkigheter som att allt var förbi. De har liksom tappat gnistan, sa Elva och såg sina föräldrar försvinna bort genom slottsparken med hängande huvuden. Vi måste få tillbaka vinterns stjärna, sa Esmeralda ivrigt. Kom, vi sticker till klubbhuset. En kort stund senare satt de tre vännerna i deras klubbhus Elesti. Framför dem stod ett fat med solskensbullar och några flaskor med kanelsaft. Vår värld kommer att gå under om vi inte får tillbaka diamanten, sa Elva och bet ett hörn från sin bulle. Ja, men hur ska vi ta oss till den svarta solens rike och den där elakingen prins Kaas? Undrade Timor och strök bort kaneldricka från överläppen. Jag vet exakt hur vi ska göra, sa Esmeralda. Alldeles strax kommer förstärkning. Förstärkning av de där muntergökarna på slottsgården, menar du? Undrade Timor. Då pickade det på den lilla träluckan in till kojan. Nu är förstärkningen här, sa Esmeralda pilimariskt och öppnade luckan. Deras vän, den vita duvan, flög in och satte sig mitt på golvet. Åh, utbrast de tre vännerna lyckligt. Duvan la sitt lilla vita huvud på sne och såg på dem med sina svarta, vackra ögon. Ta fram papper och penna, Elva. Vi ska skriva till örtagubben Finn i Gyllene dalen. Han får ta oss till prins Kaas i en av hans luftballonger. Men, började Timor, även om Finn, den där örtagubben i Gyllene dalen, bor så där långt bort som just i den Gyllene dalen, då måste han ju också ha påverkats av att diamanten är borta, eller? Nej, men minns du inte, Timor, började Esmeralda. Finn lever ju på eldsrot. Det är det enda han dricker. Det är därför han är närmare 200 år. Han är värsta örtagubben. Det är ju det jag säger. Ja, just det hade jag ju glömt, svarade Timor. Sedan skrev Elva den lilla lappen och fäste den på den vita duvans ben. Duvan såg på dem med sina svarta, blanka, vackra ögon. Sedan flög hon ut i natten mot Gyllene dalen och örtagubben Finn. Slut på del 2. Kommer Finn att kunna hjälpa våra vänner att få tillbaka vinterns stjärna? I nästa avsnitt får du höra den spännande fortsättningen. Drakryttaren var skriven av Cecilia Rojek och producerad och uppläst av mig, Mikael Rosengren.